det var, blev Lesvos den här gången. Det har varit så fruktansvärt nu vad man har hört hela hösten. Att det bara kommer båtar och båtar till hela tiden där. Och rena kaoset. Vi tyckte det var mycket redan förra året när vi var precis för ett år sedan. När det var hälften mindre folk. Mm. Och nu har det ökat, så nu är det 15 000 hörde vi just idag.
Men vi hör inte så mycket om det längre.
Nej, det är tyvärr så. Tyvärr. Jag tror att det är nog att vi inte vill höra kanske så mycket heller. Att de släpper inte ut så mycket nyheter därifrån heller. Att det skulle vara en skam för oss att få höra riktigt hur det är. Att vi skulle skämmas verkligen.
Precis. Men hur var det att komma dit? För ni har säkert hört om det här i media och ni har sett bilder. Säkert kanske Nada har varit där förut. Men hur var det att komma dit?
Ja, det är nog svårt att beskriva tycker jag. Och jag tänkte så här att man hade ju sett på bilder och man hade sett på film. Men sen, jag hade förberett mig nog också att jag måste tänka att när jag väl kommer dit då tar jag inte in det bara med synen mer utan med många andra sinnen också. Med hörsel och lukt och allt. Så att det var nog väldigt, väldigt omvälvande att komma dit.
Första dagen så kom vi samtidigt här. HVC som vi kallar det. Så det var ju väldigt enkelt byggt.
Så var det bara att börja jobb då?
Ja.
Det var nog värmarna.
Ja, nu det var, vi fick en snabb introduktion hur det gick till och så var det nog bara att börja på.
Mm. Vad var det ni fick, vilka slags patienter hade ni och vad var det ni fick höra?
Det var nog väldigt brustna livshistorier som man fick ta del av. Att det var nog svårt att hålla tillbaks tårarna.
Mm. Måste man göra det då?
Mm. På något sätt så känns det som att man måste försöka vara stark så att man inte blir helt...
Ja. Vara stark för dem kanske?
Ja.
Mm. Orka lyssna ja. Kanske och ta in?
Mm. Mm. Ja.
Är det någon speciell historia som ni kommer ihåg? Någon människa är det?
Alltså, det som jag minns extra bra var att det var en ung pojk som såg riktigt så där. Jag såg bra ut utifrån. Mm. Men så nämnde att jag har sjuk rygg och när han lyfte på tröjan så var det som R. Som säkert efter något trauma.
Tortyr.
Ja, misshandel. Jag ser bra ut på ytan men sen då så finns det vad som helst bakom.
Som du kan göra här fast kanske av andra orsaker också.
Ja.
Men att det här. Mm. Ja.
Ja.
Vad var det för problem de människorna hade? Det helt som på ett HVC här eller?
Nu var det ju ganska lika problem men det som de hade ju mycket var ju såklart de här psykiska problemen var ju ännu kraftigare såklart och det där vissa hade ju till och med sån här nästan psykoser och så här och sen men skabb var ju väldigt vanligt. Det spred sig som en löpeld genom sanitetsmöjligheterna var ju väldigt dåliga. Det var ju en dusch på 80 personer och ett WC för 55 personer och liksom det var ju och bodde jättetrångt i tältet. Många kunde ju inte ens sträcka på sig i sina tält sova raklånga för att det var så trångt i de där tälten.
Men hur var det att se det här? Har du trott att det skulle vara så där faktiskt?
Nej, alltså jag sa att om jag skulle skriva en historia om det, om jag skulle skriva om det här så skulle jag lägga en rubrik att liksom helvete med en sån här himmelsk inramning. Jag menar att i och med att det är så vackert på det här, på Lesbos, så här naturen och sen det här lägre mitt i som liksom är sån alldeles för stor kontrast till resten.
Man är ju kanske ganska mycket så här att man är förberedd på att man kommer att se ganska mycket svåra saker. Mm. Och jag är kanske lite inne på det här samma som Anina här också. Att man vill ju utåt ge nog en sån här lite stark bild. Mm. Att ändå förmedla någonting positivt. Och det fick vi också veta via Gunilla att redan det att man är en medmänniska. Att man ler åt någon eller man lite leker med ett barn eller någonting sånt här. Så har jättestor betydelse och det märkte vi nog.
Att man kan som sprida glädje. Och,
ja, alltså förvånansvärt enkelt var det. Man lite lekte med ett barn och sen kom föräldrarna och tacka för att man hade uppmärksammat deras barn. gamla tanter som absolut inte kunde kommunicera med ord. Mm. Så med dem kunde man liksom le och visa lite på hjärta. Och så fick man liksom ändå en kommunikation, en ordlös kommunikation. Precis. Men som var mycket värdefull. Och den var värdefull från båda sidorna.
Men det kunde då liksom visa glädje och så där orka vara glada ändå?
No, just i sådana situationer när de kände att nu är det någon som ser mig.
Hur upplevde ni barnen då? Att växa upp så där då? Lekar nog barnen och är de som vanliga barn?
Det som var så härligt att se var att barnen sprang och lek med varandra och hade som ändå livsglädje.
Vi hade.
Mm. Men nu var det ju många barn som inte också hade. Men... Mm.
Ja. Det var ju en tragisk historia. Medan vi var där så var det en nio månaders baby som dog i lägret på grund av vätskebrist. Men just det här som de andra upplevde jag också. Att de var liksom tacksamma och vänliga alla var mot det. Att man behövde ju aldrig vara rädd när man rörde sig bland flyktingarna. Eller, liksom att de var så väldigt, väldigt tacksamma.
Vad har de för framtidsutsikter att komma vidare då? Vem tar emot dem?
Absolut inte. Det är fullt överallt. Det är ju fullt inne på fastlandet och det är fullt på de här grekiska öarna. Men just idag hörde jag också att de ska flyttas om nu till 5 olika nya läger. Och det kommer att bli riktigt så här fängelseaktiga. Påminna om fängelse och de får inte gå ut därifrån före de får asyl. Och det kan ta 1-2 år före de får det. Och då har absolut inga volontärer alls möjlighet att hjälpa dem heller. För de släpper inte till volontärer in i de här lägrena.
Vad tycker ni, vad ska vi göra med de här människorna?
Man behöver kanske inte nödvändigtvis vara där för till hjälp. Utan jag tänker också till exempel på Nada Nord och att folk understöder dem. Mm. För det blir ju sen i fortsättningen så blir det ju också en hjälp i andra änden.
Precis.
För att allt som samlas in, alltså allt kläder och tillbehör och allt sånt, så behövs. Mm. Verkligen. Mm. Det såg man ju liksom att allt går åt och allt behövs. Mm. Och mera det till.
Hur tänkte de det här med deras framtid då?
Alltså de drömde ju förstås om att i första hand att komma bort därifrån. Mm. Och sen förstås det här att kanske få studera och liksom... det var ju ofta liksom språket som satte hinder också för våra kommunikationer. Mm. Men så var det också människor som på något sätt hade ju kommit till Grekland men ändå inte fått klara papper. Mm. Och liksom, de hade på något sätt blivit fast där och inte fått någonstans att bo och inte fått hitta något jobb. Och då hörde vi också att de hade kommit tillbaka till Lesbos. Så då fanns det organisationer som tog emot dem där. Och såg till att de fick husrum och de fick någon form av jobb eller liksom uppgifter.
Precis. För de kom inte vidare.
För att de inte kom vidare, ja.
Ja, det som jag tyckte var allra värst var de här minderåriga barnen som hade kommit, ensamkommande minderåriga barnen. Mm. Så när de kom till lägre så kunde det ta upp till 3 månader innan de blev ordentligt registrerade där. Och före det så hade de fick inte ens ett tält att bo i. Så de sov under bar himmel, hade kanske bara tidningspapper under sig och sov. Och nu blir det ju kallt. Så det här. Och egentligen har ingen lov heller att ge tält åt dem. Men det fanns ju människor som nog gav tält åt dem. Men det skulle behövas många fler. För det är många. Det var 1500 sådana ensamkommande barn nu som där.
Vi träffade ju också barn som var ännu yngre som var ensamkommande från 10 år och uppåt. Och där var bland annat ett syskonpar. Den här pojken var 10 år och systern var 12 år. Och de kunde då via sin mobiltelefon så kunde de med tolkprogram kommunicera. Och deras önskemål, och du frågade om liksom deras önskan, så det var att de skulle få komma till Schweiz bland annat. Och det är ju så att de barnen ofta så de har ju inga föräldrar. Nej. Och då var vi ju på en organisation där som där vi fick liksom omgås med de här barnen och där också det här att hur man kunde sprida glädje. Vi pratade med Gunilla om det också att när vi kom de satt med sina mobiler och tittade ner och var ledsna och kollade lite inlägget att vem är det som kommer och så fortsatte de med sina mobiler. Och, men sen när vi började prata med dem, då började de titta på oss och de började lite liksom le. Och sen tog vi fram lite hopprep och gummibandstvist och pennor och papper. Och på det sättet så liksom kom vi i mera i kontakt med varandra. Och man kände nog faktiskt att man nådde varandra. Och åtminstone den stunden så liksom fick det någon som såg dem. Och vi fick känna att vi gjorde liksom någon nytta när vi var där.
Ja, har de hopp då? Vågar de hoppas ännu?
Jag tror att vissa stunder så inger dem just lite hopp. Och jag tror att mycket de här organisationer som finns där omkring, de här, alla de här icke-statliga välgörenhetsorganisationer, de har möjlighet att ge den där lilla ljusglimten åt dem. Att de liksom igen orkar vidare och så här. För Det är så fruktansvärt det på lägre att jag tror inte någon av oss skulle klara en natt där att sova till exempel. Vi tittade in där i ett tält och så här och det var ett litet tvåpersoners tält och där bodde en familj, men de hade bara grus till golv. De hade ingenting att sova på, det var bara så små stenar allting. Men som sagt, vi kan hjälpa här, alla kan hjälpa här, precis allihopa. Mm. Och det märker vi att österbottningarna, det är ända från Karperö och Vasa har de ringt massor och skickat åt oss saker. Och nedäve till Martona och alla världens har kommit hit från Kokkola. Jag märker att det är inte bara några få här som vill hjälpa och som vill bidra. Och jag skulle säga alltid att det är lika mycket värt precis det att vi åker, några åker ner dit och hjälper där och tar med liksom vad vi har av solsken här hemma och kan sprida solsken där nere sen. Att det är vår uppgift och alla de här som bor här så de har den som sin uppgift att ingenting är för stort och ingenting är för litet för att hjälpa.